Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking.
Torsdag 21 mars, det är positivt tolkningsföreträde på aktiemarknaden som präglas av lättnad efter att amerikanska centralbanken Federal Reserve på onsdagskvällen fortsätter signalera 3 räntesänkningar under 2024, samtidigt som centralbanken också bekräftar en något lite starkare amerikansk ekonomi. Idag sätter podcasten fokus på obligationsmarknaden, där ju riskaptiten kommer tillbaka även hos ränteinvesterarna. Och i kombination med ett uppdämt finansieringsbehov hos företagen så innebär det många emissioner. Vi sorterar marknadsläget, möjligheterna och förstås också kommentarer om slaget om Intrum, vilka sidoeffekter skapar kreditkrisen. I studion i Stockholm har vi med oss obligationsspecialisten Johan Alsterlind. Jag heter Henrik von Sydow, idag på distans från Carnegies kontor i Göteborg. Välkommen till Investera och agera. Johan, ingen har missat att börsen, marknaden för att äga bolag, har utvecklats starkt det senaste halvåret. Om vi tittar på marknaden för att låna till bolag, kreditmarknaden, vad är ditt omdöme om status och styrka på räntemarknaden just nu?
Ja, men det man kan säga är väl att det också präglas av samma styrka, kan man ju säga, att vi har ju sett höjda priser, en högre efterfrågan på obligationer och kreditprodukter, och den starka börsen har också hjälpt till att öka riskaptiten, vilket gör att många av investerarna är villiga att betala ett högre pris för att få en viss avkastning. Dessutom så är ju räntemarknaden kraftigt präglad av flöden till räntefonder, företagsobligationsfonder och liknande, och de har ju varit väldigt positiva sista halvåret, så det har också gjort att fonderna har haft mycket medel att placera i nya emissioner, och då passar bolagen på att ge ut nya obligationer, att ta nya lån helt enkelt, och passa på att refinansiera sina gamla skulder. Så att en hög aktivitetsnivå, men också högre priser, stark avkastning sista kvartalet och även i första kvartalet, tror jag, för de allra flesta.
Vi har ju också då i starten på året, hela första kvartalet faktiskt, sett en viss volatilitet i förväntansbilden på kommande räntesänkningar. Det har ju varit pendelsvängningar från i starten på året förväntningar på 7 sänkningar från Federal Reserve till 2 till nu kanske då 2,5 eller 3. Hur viktig är den faktorn för dynamiken på räntemarknaden?
Ja, men dels kan man säga att vi, när räntorna, långräntorna ska man säga, gick ner kraftigt under Q4 förra året, så tyckte vi väl att det gick lite för fort och att marknaden sprang för snabbt framåt helt enkelt i förhoppningen om att det skulle sänkas räntor väldigt snabbt. Och det har ju kommit tillbaka rätt rejält, som precis som du säger där. Men jag skulle säga att den här faktorn är väl lite delad, man är lite splittrad på kreditmarknaden, för att höga räntor som vi har nu relativt sett då, med en Stibor 3 månader som är referensränta för många obligationer på dryga 4%. Det är väldigt positivt i räntebetalningen och kassaflödet för de som sitter på obligationer. Samtidigt så är ju lägre räntor oftast samma sak med en stark börs och en stark utveckling just i så här risksentimentet som vi pratade om tidigare. Och det driver ju ofta upp kurserna också på befintliga obligationer. Så att det är lite splittat. Lägre räntor kan vara positivt för kurserna, medan högre räntor är positivt för kassaflödet till portföljerna. Så det beror lite grann på vilken typ av placering och på vilken portfölj man har idag.
Just det. Det som har varit en följetong på obligationsmarknaden under förra året, det var ju förstås fastighetssektorns refinansieringsproblem, verkligen står i 2023. Har det problemet nu skingrats med föreställningen då om att vi har i varje fall passerat räntetoppen?
Ja, till viss del skulle jag säga att det har absolut underlättats väldigt mycket med en starkare marknad och lägre räntebanor framöver, så att säga. Att många av de här lite krisande fastighetsbolagen som hade väldigt tufft att låna nya pengar förra året har kunnat göra det i år och därmed skjuta problemet längre fram och också kunna ta ner skuldbördan i många fall och ta in ny equity, har man också gjort på vissa håll och kanter. Så att det har definitivt blivit ett mycket bättre sentiment. Sen är det ju vissa bolag som fortfarande har det väldigt tufft, och där är det ju marknaden är ganska tuff mot de som har problem, medan man är väldigt generös mot de som inte har problem, kan man väl säga just nu.
Den stora händelsen som vi pratat om sista dryga veckan, det är ju förstås Intrum som sett kraftigt sänkta kreditbetyg Intrum har också rasat på börsen, uppenbart ett finansiellt stressat bolag som nu hamnar i händerna på kreditgivarna. Vill du berätta vad sker på marknaden kring Intrum just nu?
Ja, vi har ju inte en poddtid på 2 timmar så jag får väl dra den korta storyn här då. Men det händer ju saker varenda dag kan man säga. Det är otroligt händelserika dagar just kring Intrum. Och det är en snöbollseffekt i det här med att kurserna på obligationer och aktier går ner. Vilket ger att de får ett mindre handlingsutrymme för framtida finansiering. Det gör att ratinginstituten kastar sig på dem och sänker deras kreditbetyg. För att man tycker att risken har ökat. Ja, när de sänker betyget, då sjunker kurserna ännu mer och så får du den där effekten. Då. Så att det är ett supertufft läge. Det händer mycket och de hade ett call eller en dragning för investerare idag. Och de har en på måndag så att de gör nog vad de kan för att försöka skingra oron och försöka återfå en del av förtroendet. Men det är en väldigt stressad situation så att vi är med i de tillfällena där man kan få tag på mer information, för det känns ju som att det dagliga informationsflödet där är väldigt viktigt att följa med i helt enkelt.
Och vad kommer då, givet det du beskriver, vad kommer vara avgörande hantering framåt i Intrum-situationen?
Nej, men allt skulle jag säga handlar om förtroendet just nu för bolaget och för ledningen och för ägarna. Att de måste återta stafettpinnen på något sätt i att få förtroendet tillbaka från investerarna. Det har naggats i kanten rätt rejält efter den senaste kommunikationen från bolaget samtidigt med hur de har agerat på ett annat sätt. Så att det är förtroendet som det allt handlar om, att de behöver återfå det helt enkelt.
Och vad kan de göra för att vinna tillbaka förtroendekapitalet?
De behöver visa på konkreta åtgärder som de kan vidta för att kunna få ner skuldbördan utan att det drabbar aktie- och obligationsägare för negativt helt enkelt. Och det är ju en supersvår balansgång. Men det kommer vara en viss kraftmätning tror jag mellan olika intressenter både från aktiesidan och från obligationssidan i närtid där man kommer försöka vakta sina egna intressen helt enkelt. Och vi ser redan nu en strid bland annat mellan olika obligationsägare att de som har korta löptider slåss för att det ska bli en återbetalning med de tillgängliga medlen som finns i bolaget. Att man ska få sina lån helt återbetalda på kurs 100 helt enkelt, medan de längre löptiderna försöker ju snarare få till att man ska dela upp det som finns så att man ska liksom smeta ut den här skadan på fler helt enkelt. Och så att det där är en tuff situation.
Du, om man pratar lärdomar för att investera i Intrums aktie har ju varit ständigt fallhandel, i varje fall fallhandel över en lång period. Ska investerare undvika köpa obligationer från bolag där aktien dyker?
Det är en bra fråga tycker jag, och där man kan absolut se det som att sjunker aktiekursen kraftigt så är det ju någonting som är fel med bolaget och någonting som inte riktigt funkar. Och det är klart att man vill helst äga obligationer också i bolag som har en positiv utveckling, men det behöver inte alltid vara så, utan aktiekursen kan ju spegla tillväxtmöjligheterna och framtida tillväxt och vinstmöjligheter, medans obligationsinvesterarna snarare fokuserar på överlevnaden och risken för konkurs. Och där kan vi ju se många exempel där man har haft väldigt kraftigt fallande aktiekurser samtidigt som obligationskurserna stått helt stilla. Vi har ju Storskogen var ju en sån, Stillfront har varit en sån, nischbankerna har varit såna och så vidare.
Där man kan det där fångar den skilda dynamiken. Obligationsmarknaden handlar på bolagets överlevnadsförmåga och aktier på bolagets framtida vinster. Om vi sätter Intrum som en sidoshow på marknaden, vad tror du kommer vara styrande formativt för räntemarknaden framåt nu?
Ja, men på kreditmarknaden, om man ser det som våran, liksom, vårt fokusområde då, inom räntemarknaden, så är det ju klart att räntefondernas flöden är väldigt viktiga och särskilt här i Sverige. Så det ska man hålla koll på, hur mycket in- och utflöden de har i företagsobligationsfonder och så. Det är väldigt viktigt för kursutvecklingen. Och det kan potentiellt drabbas negativt då med händelserna i Intrum, att de får ett ganska kraftigt nedställ nu på värdet eller NAV-kurserna i fonderna, och det kan i sig trigga igång utflöden. Så vi får se vad det leder till, men det kan vara en sån där faktor som man ska hålla utkik efter.
Mm. Och vilka affärer och investeringar ser du att privata investerare bör intressera sig för här och nu på tröskeln in i det andra kvartalet?
Jag tycker att man kan ju dels se, det kommer väldigt mycket nya obligationer ut, så att säga, att man gör mycket emissioner, och i det fallet, om man pratar om emissioner på aktiesidan, kan det ju vara någonting som är negativt för att man vill ta in nytt kapital till ett krisande bolag kanske, till exempel. Men på obligationssidan innebär ju emissioner snarare att bolagen lyckas låna och refinansiera gamla skulder och så, och där kommer det väldigt mycket, det strömmar ut emissioner nu, det har varit 4-5 per dag ibland. Och där finns det mycket bra och intressanta case som kommer, tycker jag, som man kan hålla utkik efter. Vi har ju en typ av nyhetsbrev som vi skickar ut till kunderna där vi informerar om de här olika emissionerna och så där har man en bra möjlighet att kunna se vilka som är aktuella och vad man kan ta del av, helt enkelt.
Just det, ta del av flödesavnyken. Det blir utgångsorden. Tack så mycket, Johan, för uppdatering och deltagande.
Tack själv, Henrik.
Tack också till dig som har lyssnat. Denna tillfälle så var jag på distans från Göteborg. Vi har en övning med Henrik Bitterman tillsammans med privatinvesterare och entreprenörer under torsdagskvällen. Jag önskar er alla en fortsatt bra vecka och en trevlig helg så småningom. Tack för att ni har lyssnat.
Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på carnegie.se/privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.